Välkomna ska vara till Whisky Weekly. Idag så är det Nikka Coffee Grain på menyn. Men jag vet att det är otroligt många där ute som också ser fram emot Ardbeg's Committee Release som kommer nu i veckan. Den och mer ska vi prata om alldeles strax. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Ian Andersson.
God kväll på er allesammans. Trevligt att få vara här igen med Daniel.
Ja, tillbaka på svensk mark under fötterna.
Ja, det är skönt här faktiskt. Det var en ganska dryg resa och massa topps i näsan och annat. Så det är skönt att vara hemma igen. Det här är säkert och tryggt i Lothorp.
Ja, det är härligt. De där två järnkällorna som eventuellt du tappade, de kanske har hunnit återhämta sig nu av toppsningen.
Det får ju ta lite flytande medicin här så hoppar de då tillbaka sen.
Det är strålande. Nej, jag tycker vi gör som vi brukar. Vi hoppar väl rätt in på Nikka Coffee Grain som vi har i glaset, va?
Mm. Ja, det är väl nysläpp av den så att säga. Den har ju funnits förut på våra hyllor. Och jag vet att jag har druckit den här förut. Jag tror till och med att det var en av dem som jag faktiskt köpte med mig när jag var i Japan en gång i tiden också.
Mm.
Den har jag druckit och den har väl inte så mycket med kaffe i sig att göra med, i smak och tillverkning. Utan det är väl snarare vad det är för pannor de använder. Va?
Ja, men precis. Ja, den har ju funnits sedan 2012 tror jag den här och kommer ju i batchar.
Mm.
När den kom från första början var den ju otroligt mycket mer exklusiv och åldersangiven, men som med allt annan japansk whisky så går det inte att göra så. Sen några år tillbaka heter den bara Nikka Coffee Grain. Man brukar snacka om att den är 8-12 år, kan vara lite yngre, lite äldre mix där i, men någonstans där ligger det. Och ja, det är alltså koffepannor. Det är ju, man skulle kunna likna det med en liten annorlunda kolonnpanna som man använder till att bränna grain sprit, vodka och annat, men en utformning av en äldre konstruktion som gör att den är lite skitigare och lite mer whiskyaktig gråspriten som kommer ut då. Inte att jämföra med en riktig potstill, men inte lika klinisk som en kolonnbränning.
Nej, alltså jag har inga jättebra liksom, minnen av den här som jag provade den första gången och jag tror inte mina smaklökar på den fronten just har ändrat så mycket. Men nu är det ju så här att även om det står att det är en grain whisky så är det ju så att den här är ju mestadels gjord på majsprit så som en bourbon whisky.
Precis.
Jag tror den är 90% eller vad sa vi? 90%, ja. 10% mältat korn liksom. Så det är ju, det är inte mycket korn i den här.
Otroligt mycket majs verkligen. Och jag ska visa för er som tittar en liten intressant sak. Vi pratade lite om de nya japanska bestämmelserna. På Nikkas sida så får den här whiskyn stå det faktiskt att den uppfyller alla kriterier för att få heta japansk whisky enligt de nya bestämmelserna.
Mm.
Så det är lite kul. Och nu är det här USA-varianten som de har på hemsidan, men det gör den också för den europeiska varianten. Kollar man på deras coffee malt som jag vet också är väldigt omtyckt. Där säger de att den faktiskt inte uppfyller det och att den innehåller Ben Nevis då, som ett komplement till deras egen sprit.
Mm.
Så det var en liten kul passus.
Ja. Nej, men som sagt, man måste gilla det som är bourbon, det som är majsprit för att uppskatta den här. Jag kan tycka, jag kan försöka komma förbi den fronten och uppskatta kvaliteten i en whisky. Men personligen är jag inte jätteförtjust i majsprit. Men den här, alltså tyvärr så har den ju en doft som absolut inte stämmer överens med. Vi kan börja lite med doften för att den har en ganska spritig ton och det är inte en typisk liksom ung whisky-sprit utan det här är någon annan sprit. Jag vet inte, du var ju lite inne på fotogenhållet. Jag vet inte.
Alltså med riktigt, riktigt fett inlindad fotogendoft. Alltså den är märklig men den ligger där verkligen och den är ju bara 45% så det är ju inte ett alkoholstick i sig ska jag vilja påstå utan det är någonting i tonen i whiskyn.
Mm. Men tyvärr är den för mig inte speciellt trevlig. Sen är det dessutom så att det finns söta fruktoner och lite syrliga fruktoner dessutom. Jag tycker den doftar lite, kanske mer åt det tropiska frukttalet, alltså lite ananas som frukt. Men den har även en beska i sig som jag närmast kan beskriva kanske som en grapefruit. Alltså för det finns lite syrliga toner i sig, lite grapefruit-beska i sig. Och jag tycker det här tillsammans med den här lite konstiga spriddoften gör att den är ingen trevlig upplevelse i näsan. Smaken är en annan sak, men just i näsan så är den inte trevlig. Och det är ju liksom, det är ju där resan börjar när man korkar upp en whisky så här, så det är lite tråkigt tycker jag.
Ja, jag håller med. Doften är inte någon favorit för mig heller, men det finns otroligt mycket gott som ligger och lurar där bakom. Men jag är också svårt att ta mig förbi den här sprittonen som verkligen för mig genomsyrar doften också. Skulle man göra det eller ha näsa som föredrar det, då skulle det säkert vara kanon. Men jag tycker inte heller att den här är någon höjdare på doften. Men det finns en del där bakom. Alltså om man verkligen sätter sig och tar det lugnt med den, så tycker jag kan hitta en hel del kokos ibland, fruktigheten faktiskt. Och den har också ganska tydliga bourbon-influenser, men jag tycker inte att den doftar som liksom en ren majs-bourbon på samma sätt. Så att det är någonting speciellt med de här koffepannorna och deras destillat som gör någonting annorlunda med den.
Nej, men lite annorlunda är den absolut. Men som sagt, när vi går över från näsan till munnen och känner lite på smakerna, då är den absolut inte otäckt, det ska jag säga. Så jag kan inte höja den till skyarna i smakerna heller, men det är ju klart bättre än vad näsan vill antyda. Men här kommer det kommer fram mer sötma. Det finns pyttelite beska i det, även i smaken, lite grapefruit, för det finns en liten syrlig beska, men den är helt okej smakmässigt. Den doftar betydligt värre än den smakar. Jag tycker inte den här spritigheten man känner på doften, den finns inte heller med i smaken, utan den är betydligt mildare och gräddigare i smaken. Här tycker jag även att det blir kanske lite andra klassiska bourbon-toner, som lite liksom färskfrukt, päron, äpplen, lite vaniljtoner i den, som är väldigt trevligt. Så att smaken är klart bättre. Sen så kan jag säga att men wow, att det är så skillnad liksom, men klart bättre att dricka än att sitta och dofta på.
Ja, men jag håller med, och när man smakar på den ett tag också, då utvecklas den lite grann och blir lite krämigare. Det kommer fram ganska tydliga typ mjölkchokladtoner. En ganska söt rostning också. Känns verkligen som att det är ny rostade fat. Det är det väl inte. Det är säkert reshard eller någonting. Men det är bra rostning, känns det som, det kommer fram. Och smaken tycker jag är betydligt bättre också. Lite beska i början absolut. Och lite kryddighet också. Men den försvinner iväg när man smakar på den en stund. In i den här drömmiga chokladen och vanilj och rostningen.
Ja, det finns ju relativt mycket rostad smak, rostad fatsmak. Det håller jag med om. Det kommer framförallt fram i slutet eller finishen. Som den är inte otrevlig alls. Den höjer faktiskt kvaliteten på den här whiskyn.
Ja, men det gör det verkligen. Och det är synd på doften, för att vi ska försöka säga, det kommer på tillfälligt sortiment tisdag den 27 april. Kostar 599 kronor för 70 centiliter. Det är en väldigt överkomlig japanare, får man väl säga.
Ja, alltså det finns ju sämre japanare i den här klassen. Det tycker jag, den här prisklassen. Det finns ju i och för sig lika bra också. Men så jag ska inte såga den helt vid knäna. Men för mig blir det ju lite synd liksom, när man öppnar en whisky och stoppar ner näsan och känner usch. Även om det kommer liksom lite bra saker också. Så att man förstår ju helt klart helhetsbedömningen. Men det kanske är lite orättvist då, med tanke på att den faktiskt smakar relativt bra för en ung japansk grain whisky. Man kanske inte kan klaga för mycket på prissättningen på den, för det finns nog de som jag tror har smaklökar som generellt uppskattar den här mer än vad jag gör, både i smak och i doft. Så att absolut, i det läget så kan ju den här vara värd sina slantar liksom.
Ja, men jag är inne på exakt samma spår som dig. Så jag återigen är 45%, men det blir inga toppbetyg för mig heller. Alltså, jag vill verkligen tycka om den här, för jag tycker den är så prisöverkomlig japanare. Men för mig förstör näsan också, så jag landar på 78 eller kanske 79 poäng på en bra dag. Men den når inte riktigt upp i våran 80-nivå.
Nej, jag tror att för mig hamnar den här... Den är ju över 75 liksom, men netto jämnt så att säga. Den är helt okej brukswhisky, skulle jag väl vilja definiera mig som. Så jag lägger mig lägre delen på den klassifieringen, så att han hamnar på 76 poäng. Och då är det framförallt näsan som drar ner den här under 80-strecket.
Ja, men det är ju helt och hållet för mig med. Men hade näsan varit lika bra kvalitet som smaken, då hade den ju klättrat upp över 80 med en eller två pinnar. Men den drar ner väsentligt tyvärr. Man får se, hade man en hel flaska kanske den kan utvecklas i flaskan, men just det vi provar nu, där är det där den slutar så att säga. Ja, ändå en habil japanare gjord på majs. Ska vi hoppa in till Ardbeg och deras fantasivärld nu kanske?
Ja, jag misstänker den här kan smaka lite rostat med, när vi ändå är inne på den tonen. Det låter ju som det, fast vi inte har provat den här.
Nej, precis. Den heter ju Ardbeg Scorch. Och säga vad man vill om Ardbeg, men de har en marknadsavdelning som vet hur man gör saker spännande i alla fall. Även om jag inte älskar allt det de gör, så är det roligt. Den heter som sagt Ardbeg Scorch. Kommer vara deras Ardbeg Day Whisky. Och committee-releasen kommer ut nu på webbsläppet den här veckan på torsdag den 29. Och om man läser på etiketten och flaskan ser man, det är framme längst upp och det är en draksvans som går och kommer in på baksidan etiketten. Och det är ju för då att enligt dem då så finns det en legend på Ayla att det har funnits en drake på Ayla. Och att någon då har dräpt den en gång i tiden för länge sedan. Men att den nu, den här drakens ande eller den faktiska draken då ska bo i deras warehouse number 3. Och det står ju också att det är definitely real and not made up. Flavor breeding dragon. Så, ja. De driver med sig själva här lite grann. Men i alla fall deras mest kolade ex-bourbonfat någonsin, säger de. Och att det här ska till och med göra att den blir lite sotig och en annan sorts rök än vad man kanske brukar ha. De säger själv då, sot och rök ligger och väntar medans grilled fair, det vet jag inte riktigt vad det är. Och svart lakris kommer in med starka antiseptiska noter här. Så att en klassisk Ardbeg men betydligt sotigare och rökigare snitt då.
Alltså när du pratar så Daniel, så föreställer jag mig liksom inte en liksom len smekning på kinden när man har den här, utan det är nog en riktig nja. Jag tror det kan vara en värre Ardbeg om man ska bara lyssna och tro på vad som står om.
Ja, men verkligen. Jag undrar om de har skruvat upp PPM:en också eller inte. Den detaljerna har jag inte, men priset vet vi ju. 1149 kronor tar de för den här.
Ja, nej, men de kan ju ta betalt för sina flaskor, så är det ju. Jag är inte speciellt orolig för att de här kommer bli stående i hyllan oavsett om de har höjt priset nu lite eller inte, utan de här kommer ju gå åt.
Ja, men definitivt. Men kollar man på just committee-releasen här 2017, 2018 senast, då kostade den 899. Det låg den på i 3 år, sen var det 999 och i fjol var det 1099 då kanske?
Ja, jag tror inte det var mycket billigare i alla fall. Det känns som att man har legat där, men det kanske har varit ner på 899.
Det var det. 2016, 17, 18 var det 899.
Ja, så drygt 50 spänn, säg 65 kronor om året så går den upp då. Och det var ganska rimligt egentligen med utvecklingen och prisutvecklingen.
Ja, alltså det är väl tyvärr det får man säga. Men så den här kommer sälja slut i ett napp. Jag menar committee-releasen, den är begränsad. Det tar inte många sekunder på torsdag så är den här fullbokad. Så vill man ha den då får man vara snabb på knappen. Det är dessutom den enda knappen som går att klicka på om man vill ha en whisky på torsdag. Så att, ja, det är inte gå långsammare den här gången än vad det brukar göra när de släpper sina committee releases.
Vet ni hur många flaskor det var som ska släppas?
Vi ska se hur många de har på bolaget. Har vi tur nu så kan vi se det. Om vi har det.
Ja, det brukar jag faktiskt vara några stycken. Nu är det committee release i och för sig, men några stycken brukar det vara.
1880 stycken.
Ja, då finns det ju kanske en liten chans i alla fall. Det är inte 80 stycken.
Nej, men precis. Det är en rimlig mängd, men även de kommer att klickas upp rätt fort. För att, limiterar den till en per kund också, det brukar de göra. Mm. Så 1880 klick. Vi ser snabbt folket klickar då på torsdagen. Men ja, det är väl de två höjdarsläppen som kommer den här veckan egentligen. För det mesta andra som vi har i schemat kommer i princip nästa måndag den tredje på beställningssortiment.
Ja, men vi tar väl dem eftersom vi kommer ju inte hinna prata om dem igen. Så vi kan ju snabbt gå igenom lite.
Ja, så jag tycker vi börjar med den enda som kommer på måndag som inte blir beställningssortiment. Och det är ju Bergslagen Destilleris nästa släpp i Väsen-serien. Som den här gången då är Gast.
Den här vet jag ingenting om. Vi har inte fått någon prov på den här så vi får se om det kommer. I så fall får vi väl köra någonting extra. Men jag vet noll och absolut ingenting om den här whisky.
Nej, och de har inte skrivit så mycket om det själv heller. Så att det kommer att komma i veckan och då lägger vi ut en länk till det på vår Facebook-sida. Men bolaget har provat den här. Den kommer att kosta 9,95. Kommer sagt på måndag på lokalt och småskaligt kommer finnas ett litet antal i webblager mest troligt. Men bolagets noter, tycker man att de brukar passa in, då kan man säga att de säger att den är nyanserad fruktig doft med fatkaraktär och tydlig rökighet. Och en hel del annat där i också. Flaskan i sig ser ut som, ja, det är en gas på den. Det är exakt samma stil som de brukar ha i Bergslagen. Tycker det är en ganska rolig serie, de här väsens etiketterna de har. Men den kommer, vi får se om vi kommer en provning på den också eller inte. Men mer då, vad har vi mer? Vi hade lite indier, va?
Ja, inte så jättelite indier. Det var nog mestadels indier, tänkte jag säga. Men vi har ju en känd indier och det är ju Amrut. Jag tror faktiskt de har, fyra släpp de kommer med. Fyra släpp kommer de med. En som är faktiskt en helt ny variant. Jag tror den är helt ny. Jag tror aldrig de har gjort något sånt här förut. Inte vad jag minns i alla fall. Utan de har en som heter Triparva, om man uttalar det rätt. Men det här är alltså, ja, det första gången de trippeldestillerar en av deras whiskys. Så att en vanlig Scotch whisky är oftast dubbeldestillerad och man brukar säga att en vanlig irländsk whisky oftast är trippeldestillerad. Men i det här fallet då så är det första trippeldestillerade Amrut whisky. För 1498, så det är ett begränsat släpp. Men ja, de brukar ju vara lite rara i prissättningen de här. Och det är nog ingenting på schemat idag som undkommer den regeln. Utan det är ganska dyra flaskor som kommer.
Ja, men det är ju det. Men sagt, första indiska trippeldestillerade singelmalten, säger de, och det stämmer nog säkert. Det ska inte ha särskilt många flaskor heller i den här upplagan. Ingen aning om vad som kommer till Sverige. Det kommer nog komma ut så småningom. Clydesdale är leverantören, så att det kommer säkert in på det också snart. Men ja, den är lite spännande. 1498 för den.
5400 flaskor totalt var det i världen, så står det. Men hur många som är i Sverige vet jag inte.
Okej, ja. Ja, det lär inte vara ett stort antal. Det är väl max 100 skulle jag väl tippa på då. Även om Amrut är väldigt poppis här, så svårt att tänka mig att det är många mer än så. Sen kommer de med tre stycken single casks. De kostar lite därefter. 1648 till 2098. Men har vi mer? Rampur, en liten billigare indisk single malt.
Ja, och här vart jag lite ställd. Jag är lite så här att det ringer någon liten klocka i bakhuvudet. Men Rampur indisk whisky, jag kan inte påstå att jag känner igen det här. Och definitivt inte väl i alla fall, även om man kanske har sett det någon gång. Så att jag reagerade och var tvungen att gå in och kolla lite grann i alla fall. Det verkar ju vara ett destilleri som håller på med sprit längre. Det framgår inte riktigt hur länge de håller på med whisky. Men de har ju hållit på att koka sprit i 75 år. Om de har kört rävgift i 68 år och börjat med whisky nu, det vet jag inte. Men de har fyra olika flaskor och då det här är den senaste. Och jag har ju inte sett att någon av de här har kommit på bolaget. I alla fall inte under den tiden vi har kört podden. Det kan jag garantera i alla fall. Så nu släpper de en som de kallar Indian Single Malt Double Cask. Som ska vara en mix då på bourbon och sherryfat. Och 799 kronor, Daniel. Det är inte fy skam för en indisk whisky. Oavsett hur du vrider och vänder på, kanske?
Nej, det tycker jag faktiskt. Nu vet man inte om den är prisvärd eller inte om man inte provar den. Men jag håller med. Alltså, 799, bra pris. Det är ungefär det den ligger på ute i Europa också, motsvarande. Så att ja, vill man prova en annan tropisk whisky från Indien så why not?
Ja, jag tycker indisk whisky är lite spännande. Så att det är kanske bättre att i så fall börja med en sån här än att lägga 2000 kronor på en portpipe som Amruten kostar.
Ja, man får ju nästan tre såna här för priset av en sån.
Ja, precis.
Men sen har vi ett riktigt spännande smygsläpp som vi inte har någon info om än. Det är att det kommer en ny In Flames whisky som också den här är en High Coast.
Ja, vad ska man säga om den? Som sagt, vi har inte fått någon info. Det går knappt att hitta någon info. Det är priset och alkoholstyrkan som gör att vi misstänker att den är ny snarare än att det är något återsläpp. Utan vet ingenting. Den bara är här på webbsidan idag utan att komma information om. Om vi inte har missat det, vilket är ju inte helt om.
Nej, jag har kollat Box Insider eller High Coast Insider och kollar runt det jag vet att man kan kolla. Ingenting har kommit ut än. Bör ju komma i veckan så länge det inte är en fellistning och den här kommer komma att släppas senare. Sånt har ju hänt förr. Men stämmer det som står då så är det 66,6%, så det är ju väldigt passande då för Inflames. 14,95, en höjning med 45 kronor sen senaste släppet. Det är väl inte så mycket att orda om. En halv liter det här också. Och vi får se, det ska bli spännande om den här kommer på måndag eller inte den tredje.
Nej, men utöver den här då så är det ju inte mycket mer som släpps, utan vi har ju, ja, det är något du kan mer än jag kan i och för sig, men vi har ju en till flaska från Waterford som vi provade här för någon vecka eller två sedan, som heter en Single Farm Origin Ballymorgan 1.2.
Precis, och det är alltså andra släppet ifrån den här gården då, Ballymorgan. Så är den ganska spännande också. 6,99, så samma pris som Gaian kom för. Mm. Även på 50% den här. Det verkar vara några av deras standard och 100 proof. Så gillade man den första, så var allt jag läst om deras single farm-utgåvor, så är det i stort sett enstämmigt på nätet att de är ännu bättre än deras släpp från flera gårdar.
Ja, den provade vi och den var ju bra, tyckte jag. Mm. Jag gillade Irländsk whisky och det här var en högre kvalitet på Irländsk whisky, så att den här skulle jag definitivt kunna tänka mig att köpa på prov.
Ja, men faktiskt, jag håller med. Men jag tycker vi släpper släppen där och kollar på vad som har hänt på nyhetsfronten.
Men vi var ju inne på lite misstag här som vi pratade om tidigare, och den kanske vi ska börja med, för det var ju inte bara du som hade fel, det var inte bara jag som hade fel, utan vi hade lika fel båda två, och det är för att vi inte gjorde vår hemläxa. Men som tur är så har vi ju lite troget whiskyfolk i vår publik som kan komma in och rätta oss ibland, och det var att vi pratade ju om den här Sweden Rock 2021 som då släpptes, det var förra veckan va? Mm. Det var den som den släpptes, och vi antog att det var något samarbete med Mackmyra, men det var ju förstås fel. Utan det här är ju faktiskt en box whisky. Så tror jag att det var, vad heter han nu?
Ja, Oscar Bruno heter han, va? Spagetator.
Så att det var helt fel, men vi är inte större än att vi tar ju gärna emot sån kritik om vi säger något fel, och så rättar vi upp det förstås.
Ja, men verkligen. Och den här ska kunna gå att beställa fortfarande så vitt jag vet. Men ja, det är en high cost, dock på 40%. Jag vet inte hur rolig den är, jag har inte provat den själv. Men den kanske är väldigt fin och len den också. Annat då? Vi har mer svensk whisky på nyheterna. Det var så att förra veckan kom det ju två stycken Smögen Single Cask. Nu var det i för sig ett större fat. Jag tror det kom 900 flaskor någonting på släppet. Men det här var ju alltså deras mest rökiga variant av malt som de använder, som de hade i den här fatet. Så kommer en single cask, ja, det är ju single fat också, det blir ingen fel med det.
Nej,
ja. Men samma pris som den andra kasken som släpptes i deras med normala utgåvor runt 400 flaskor, men den här sålde inte slut överhuvudtaget. Knappt hälften, eller drygt hälften, bokades upp på webbsläppet som stängde i söndags, och nu finns det ju då på beställningssortiment att beställa. Det tycker jag är lite fascinerande, för det är ju så vitt jag vet första gången som en svensk single cask inte har sålt slut i princip ögonblickligen.
Nej, det kan ju vara början på en ny trend, att man börjar liksom mätta lite grann på nyhetens behag i så fall. Vi får se hur det kommer med kommande släpp då liksom.
Ja, men eller hur? Det är en liten spännande första gången sådär att se. Men jag är lite inne på det spåret du är, att det är lite sådana här fear of missing out pratar man mycket om, och speciellt i whiskyvärlden för det är så limiterat. Men att det just nu verkar vara lite mättat helt enkelt.
Mm.
Sen har vi Scotch Malt Whisky Society. Det så, när det kom, när det lanserades, då var det verkligen av whiskyälskare för whiskyälskare. Sen så såldes ju det. Priserna gick upp, man utökade medlemskapet och gjorde om en hel del i organisationen och hur det funkade för medlemmarna. Fortfarande otroligt uppskattat, men nu har de gått ut och sagt att de ska börsnoteras. Då höjs ju en del ögonbryn ut i whiskyvärlden, och man undrar, okej, hur kommer det att påverka whisken? För att ett börsnoterat bolag ska ju leverera vinst, så att lite varningens finger där ska jag vilja höja för det, och håll ögonen på vad som händer här, för att jag tror att priserna kommer att gå upp stadigt framöver på deras släpp helt enkelt.
Mm. Nej, men det är lite synd. Jag är en av dem som verkligen uppskattar SMVS. Alltså det är väldigt bra utbud, det är väldigt bra single cask flaskor de släpper. De erbjuder gratis frakt för medlemmar att beställa direkt från brittiska öarna liksom. Och jag har ju svårt att se att det här kommer bli bättre för oss. Jag ser inte hur det här ska gå ihop, men vem vet, vi får se.
Nej, jag är lite orolig. Och så jag hoppas att de kommer inte tumma på kvaliteten utan att det är priset som kommer att gå upp. För jag ser ju hellre en sån utveckling än att de börjar tumma på kvaliteten.
Nej, jag tror ju med Brexit och så kan det bara, kan ju priserna bara gå åt ett håll ändå. Så.
Ja, andra nyheter. Och det är inte så mycket bra whiskynyheter den här veckan. Glenturret, deras försäljning rasade med 30% i fjol. Och det är ändå ett erkänt varumärke som ägdes av Pernod förut. De såldes. De har inte alls samma marknadsföringsbudget såklart. Men när man ser på ett sånt destilleri som ändå hade ett fotfäste, tappa 30%. Ja, vi får verkligen hålla ögonen öppna. Eller om man är pengastinn, det kanske finns möjlighet att köpa in sig ett destilleri lite billigare. Vem vet?
Men det är väl ett destilleri som de har väl en extrem stor mängd de säljer till blended-industrin. Så det kan ju vara helt enkelt en sån fallering liksom, att någon blended whisky har valt att ta bort dem i sortimentet och då försvinner 30% av deras omsättning.
Mm. Absolut, så kan det vara också. Det står inte exakt varför. Och mycket kan också vara på grund av corona och annat, att de har haft mycket med on-trade eller någonting. Men det rasade i alla fall försäljningen. Sen kan vi väl avsluta med en snabb nyhet. Glenmorangie, de letar nya målgrupper. För nu släpper de Made to Mix Single Malt. Där är man inte rädd om varumärket för whiskynördar på det sättet, utan här släpper man då en 40% i historia som på flaskan står Made for Mixing. Jag tar fram en liten annan bild där för er som tittar. Ardbeg brukar ha halsband som samlare vill ha. På den här står det alltså Made for Mixing. Kanske inte lika samlarvänligt släpp det här då.
Nej, nu är inte jag en expert på marknadsföring av whisky i omvärlden. Men om man ser på oss här och vårt land, så skulle man bara göra något för svenska marknaden så tror jag inte att det här är en succé. För jag tror ju snarare liksom att ska man göra en single malt, ja, men då kommer den ju inte vara jättebillig jämfört med andra mixsprit. Så att den kommer kosta en del pengar ändå. Och sen kommer man dessutom då tappa intresset, tror jag, från ganska många trogna Glenmorangie-fans på grund av att man börjar liksom sälja ut sig, om man ska säga, liksom att ja, försämra deras varumärke ur det här liksom kvalitetsperspektivet inom whisken. Så att ja, jag är tveksam till sådana här insatser, utan, men de vet säkert vad de gör. De tjänar säkert pengar på det här i slutändan, men nej, jag blir lite tveksam. Även om jag skulle liksom göra drinkar så är det rätt tveksamt att jag skulle köpa den här liksom.
Ja, men jag också. Men vi får se. Den är ju prissatt till 30 pund i Storbritannien, vilket då skulle bli ungefär 400 kronor i Sverige. Då är det ju kanske rimligt. Jag tror framförallt det de vill göra är att nå ut och ha den här som standardmalten i alla barer. Så att det blir lite hippt att göra singelmaltdrinkar. Det är väl möjligt det jag skulle kunna se att de vill. Men jag håller helt med dig att det är en liten så här, man överger singelmaltfansen lite grann så där och släpper en sån här variant. Så ja, vi får se. De kanske har för mycket whisky i lagerhusen. Vem vet?
Ja.
Men vi avslutar på en positiv ton i alla fall. Spirits nu ska släppa ett nytt Loch Lomond-fat och vill ha hjälp att välja ut fatet. Så att vi kommer länka till den sidan. Men man kan gå in på Spirits nu och fylla i varför man själv ska få vara med och sitta i smakpanelen. Så kommer de strax då att samla ihop ett gäng. Eller samla ihop, det blir väl digitalt kan vi anta. Men prova lite olika samples ifrån Loch Lomond och välja ut vilken då som slutligen ska buteljeras. Så det är lite spännande att de bjuder in till det, tycker jag.
Mm, absolut. Och vi har ju själva varit med Daniel och valt lite fat en gång i tiden.
Mm.
Det är fantastiskt roligt.
Det är det verkligen. Det är superkul att prova lite single cask och se vilken man gillar bäst. Finns det något bättre?
Nej, faktiskt inte.
Det är svårslaget, men bäska nyheter på slutet, men Nicka och Ardbeg, två riktigt stora släpp den här veckan. Och sen får vi se hur det blir med In Flames och High Coast. Det är nog näst mest hypade av alla släppen i så fall, tror jag.
Kan vara så. Hörde, tack då. Och ni där ute, ha en fantastisk whiskyvecka.
Ja, skål på er.